Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Varmt välkommen till Karriärpodden Ledarskapssnack. Serien där jag tillsammans med några återkommande gäster diskuterar viktiga nycklar inom ledarskap och karriär. Och i det här avsnittet, som är den tredje delen, plockar vi fram det ständigt aktuella temat förändring och innovation. Något som känns både viktigt och relevant i dessa tider. Och det finns ju ingen mer passande person som jag vill diskutera det här med än Johanna Frelin, som många av er trogna lyssnare kanske känner igen sedan tidigare avsnitt. Johanna är idag vd på Riksbyggen och har erfarenhet från vd-rollen från olika branscher. Bland annat var hon tidigare vd på arkitektföretaget Tengbom och utbildningsföretaget Hyper Island. Och innan dess i flera chefsroller på SVT. Johanna är känd för sitt värdebaserade och faciliterande ledarskap och har tilldelats priser som årets vd och årets mest innovativa ledare och är även en av våra co-designers i Women for Leaders. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Jag hoppas ni är redo, för det är vi. Här kommer nu samtalet med Johanna Frelin och mig, Eva Ekedal. Johanna Frelin, välkommen till Ledarskapssnack i Karriärpodden.
Ja, men tack Eva.
Det är så himla roligt att jag får ha dig här igen, får man säga. För du har ju faktiskt lite rutin på att vara med i min podd.
Mm.
Det är några gånger.
Ja, det är några gånger. Och det är lika härligt varje gång. För man sitter här på din veranda och tittar ut över snöfallet. Och,
mm. Ja, men så här bra. Var det snö första gången du var med?
Det kanske inte var. Men,
jo, men jag tror det var det.
Ja, jag kanske bara här på vintern. Men det är liksom, för mig är det en tid för reflektion. Mm. Och den behövs ju.
Ja, den gör ju det. Och jag blir så glad också för att nu får jag liksom krypa in under skalet på dig.
Mm.
Och kanske lite på
och
mig
jag
också.
På dig, ja. Tänker jag.
Men du, alltså anledning till att jag... dels så har ju du blivit önskad som en av mina stammisar.
Mm.
Och vi känner ju varandra ganska väl vid det här laget. Eftersom vi så här, jobbar ihop i Women for Leaders Premium.
Exakt.
Ledarprogrammet, där du är en av co-designerna. Mm. Det kan vi redan säga. Vi kanske kommer att prata om det. Kan hända. Men sen, och det är ju sedan massor år.
Ja, sen starten, helt enkelt.
Ja. Och sen så är det ju så att det här ämnet då, som jag tänkte att du och jag skulle på något sätt förhålla oss till,
och prata om, som vi inte har bestämt så här jättedetaljerat. Mm. Det passade ju väldigt bra. Jag har ju liksom med flit valt det här ämnet när du är här. Och det är ju förändring och innovation.
Mm.
Och varför då då? Jo, för att du har ju till exempel blivit utsedd till årets mest innovativa ledare för några år sedan.
Mm.
Så då känner man att man måste ju passa på då.
Okej.
När man har en sån.
Absolut. Och sen kan man säga så här att jag driver alltid förändring. Alltså jag, ibland tänker jag så här, men nu ska jag ta det lugnt. Nu ska jag vara så här nyckeltalsvede som sitter och kollar på nyckeltal. Och det går typ 2 dagar. Och sen så är jag helt rastlös och så bara, nej, vi måste ta tag i det här. Vi måste driva det här.
Det går liksom inte.
Nej, det kliar i hela kroppen om att se att saker behöver ändras.
Det är så
det
är.
Så jag tycker det är väldigt kul.
Mm. Och det märks ju. Och då är du kanske bra på det också.
Ja, jag tror att jag är bra på det. Eller det är jag. Jag är bra på att liksom motivera och berätta ett syfte till, med förändringar och måla upp en bild. Och sen har jag liksom ganska tydlig metodik på hur man driver en förändring. Det är väldigt processorienterat.
Mm.
Så att jag har fått träna i 23 år nu på att driva förändring. Så att det är klart, då lär man sig också efter ett tag.
Mm. Det är ganska häftigt. Men om man tittar så här på dig personligen. Mm. För det är klart att vi kopplar det hela tiden till. Uh-huh. Och vi ska ju prata om leda förändring såklart. Men vad betyder förändring för dig?
Ja, jag bara säger, det är en skitbra fråga, Eva. För att ska man leda förändring. Uh-huh. Då måste man också fundera på hur är jag i förändring.
Uh-huh.
Därför att det ökar ens empatiska förmåga. Att kunna se och vad innebär att mina medarbetare tänker nu när det är förändring. Nej, men förändring handlar väl liksom egentligen om en förflyttning. Att det ska vara, man tänker att någonting ser ut som det gör. Och sen så tänker jag ofta på förändring som ett kaleidoskop. Du vet att man, pärlorna ligger i ett mönster och sen vrider man. Och sen helt plötsligt har allting lagt sig i ett nytt mönster. Och så tänker jag på förändring. Inte så mycket som så här Gantt-scheman.
Nej.
Utan mer som att det är en successiv steg för steg förändring. För att ofta uppnår ju inte förändringen på riktigt förrän alla har tagit ett litet steg. Och säger man till alla så här, vi ska gå mot nordost. Ja, men då vet de som står där du står exakt var man ska gå. Men några kanske står norr om nordost. Då ska ju de gå åt nordväst kanske.
Mm.
Så att det, förändringen kommer vara väldigt olika för olika personer i olika roller. Och en själv.
Ja, och personligen har man ju också det mer eller mindre lätt.
Absolut, det så är. Men som till exempel, kan du tänka ut en förändring som du har varit med om och hur du reagerade på det?
En förändring i livet eller i karriären? Eller
vad, ja, men till exempel du? När du startade Karriärpodden, det var ju för att du stod inför en förändring.
Ja, just det. Det är ju faktiskt en ganska, det har jag säkert pratat om tidigare, men jag gör det igen då. För att det är en ganska så här vägskäl i mitt liv.
Ja.
För då hade jag ju varit väldigt allvarligt sjuk.
Ja.
Legat på sjukhus länge och det här är ju inga hemlighet längre. Jag har en inflammatorisk tarmsjukdom som är jättestökig med mig mellan varven. Och då hade den varit så allvarlig så att jag nästan trillade av pinn.
Ja.
Och då blir man ju så smart, brukar jag säga. Eller åtminstone så fick jag ju väldigt mycket tid att liksom reflektera. Då jag var inte på mitt vanliga jobb och var chef för det här rekryteringsföretaget och sprang runt och tjänade massa pengar och gjorde affärer. Och, för det var ju det jag gjorde, var jag så van vid. Att vara så driven av det också. Mm. Och helt plötsligt så var det bara så här, nej men hallå, vad ska jag? Vad ska jag? Vad blir mitt bidrag till livet? Alltså jag började tänka så här stort och existentiellt blev det ju så här, varför lever jag och vad ska jag göra av mitt liv de resten av dagarna som förhoppningsvis är kvar då, när jag väl liksom fick medicinen som hjälpte mig. Och då kom jag på att, och det här är ju nästan 10 år sedan. Ja. Då.
Så det är 10 år sedan, och man kan säga så här att det var en kris som utlöste det.
Ja.
Och förändring ledde till innovation.
Mm.
Jag tänker att det hänger ihop lite grann.
Just det.
Att du behövde en förändring, för du kunde inte fortsätta ditt liv som vanligt, för då du höll på att trilla av pinn.
Mm.
Och då, det här förändringsbehovet ledde också till innovation.
Mm.
Men om jag skulle säga, då har du haft Karriärpodden i 10 år och jag antar att det blev en bebis. Jag tänker vi kan leka en liten lek, Eva. Är du med på det?
Åh gud, det här känns som du har ju preppat det här alltså.
Nej, men
jag är
såhär,
inte förberedd.
Nej, nu låtsas vi att jag är din chef. Vid det här mediebolaget, Eva Ekedals eller det är inte Eva, det är Johanna Frölins mediebolag.
Jaha, ja det är ju inte helt omöjligt heller.
Och jag är din chef och du har drivit den här Karriärpodden. Du drivs av stor passion när du skapar den och sådär. Och nu kommer jag till dig och säger så här: du har gjort det här jättebra, Eva, men det här blir din sista säsong. Till sommaren kommer vi lägga ner Karriärpodden. Och vi kommer inte göra mer.
Jag börjar redan nu och känna, åh, nej, börjar gråta. Nej, det gör jag inte.
Nej, men hur känns det?
Ja, men det gör ju nästan ont i själen när du säger det. Nu ska vi lägga ner.
Ja. Men jag jobbade på SVT väldigt länge.
Mm.
Och vi la ju ner och startade program hela tiden. Och alltså, folk blir ju helt knäckta när man lägger ner. För man lägger ner så mycket av sin själ i ett program som Karriärpodden.
Mm.
Men då tänker jag så här, för att nu när du har fått det tråkiga beskedet. Hur kan du komma till acceptans i det då? För du kan inte påverka det här
beslutet. Nej, det är bara ett beslut.
Ja, vi har inte råd längre. Alltså så här, Karriärpodden drar in för lite cash helt enkelt. Du måste lägga ner, för vi är inget... Vi är ingen NGO, utan så är det.
Ja, jag skulle nog... Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, liksom, så det här skulle nog behöva lite tid. För jag skulle säkert få så här, lite... bli ledsen och liksom, det är massa känslor som är kopplat till att jag har lagt ner så mycket själv i det här. Men å andra sidan så... Ja, alltså just nu där jag befinner mig både, så här, i lite mer mogen ålder och så... Jag tror kanske att jag skulle kunna fundera på att vända och vrida på. Ja, men vad kan vi göra istället? Eller liksom hur skulle vi kunna göra så att det blir mer lönsamt? Jag skulle säkert liksom försöka hitta en lösning.
Men då har du inte accepterat beslutet.
Nej, det kanske inte har.
Men då försöker du fortfarande hitta en lösning på hur få Johanna Frilin att ändra sig.
Ja, jag skulle säkert försöka övertyga dig om att det här visst går att vända. Liksom.
Ja.
Men sen skulle jag väl fundera på vad kan vi göra istället? Alltså någonting helt annat.
Ja.
Men jag vet inte hur snabbt det skulle gå.
Nej.
Kanske att man skulle behöva jobba lite med mig.
Ja.
Om jag ska vara helt ärlig.
Ja. För det kan ju vara lätt i en sån situation också att gå in och känna att allt man har gjort i 10 år är helt värdelöst.
Ja.
Eftersom det inte är efterfrågat längre.
Ja.
Precis. Och så är det inte varit. Det har ju varit 10 bra år.
Men det är några till mig som säger så här, jag fattar inte hur du liksom orkar.
Nej.
Och så. Och då blev jag lite såhär, vadå? Det är för klart att jag gör det. Ja. Så det var faktiskt ett väldigt bra exempel. Men du, alltså jag möter, det här är ju så intressant. För att jag tänker på alla de jag har intervjuat, även i andra sammanhang, i rekryteringssammanhang. Och jag fortfarande, då är det ju väldigt många som ändå tycker, de flesta, när man pratar om förändring. Mm. Eftersom vi lever i det så mycket nu för tiden. Det är ju inte så här, det var ett förändringsprojekt. Utan
vi
lever ju i det på något sätt. Och då så tycker ju de flesta att de är rätt bra på det här.
Ja.
När man frågar rent ut. Men sen så är min och det var därför jag försökte svara lite ärligt här nu också. För att min erfarenhet är att alla är kanske inte det.
Nej, men jag tänker också att man attraheras gärna av det här. Så att det är så roligt att leda förändring.
Precis.
Det blir nästan blivit liksom en floskel.
Mm.
Men att man kanske inte har funderat så jättemycket på hur man reagerar själv. Eller att man tycker att det är roligt att leda förändring så länge man inte är utsatt för förändringen själv. Och det har jag funderat väldigt mycket på. För att en gång när jag var väl runt 35, då blev jag verkligen utsatt för en förändring.
Ja, vad hände då?
Men då jobbade jag på Sveriges Television och jag var enhetschef. Och liksom Sveriges Television var uppdelad i regionala enheter. Och jag hade liksom HR-avdelning, ekonomiavdelning. Jag var väldigt självständig enhetschef och levererade in härliga program till ettan och tvåan. Och sen så bestämde dåvarande vd att vi skulle organisera om och så skulle vi ta bort de regionala enheterna och bli divisioner istället. Vilket gjorde att min roll försvann. Och det här var en utredning som pågick. Jag satt i företagsledningen, jag hade full insyn. Jag fick vara med och tycka och tänka i utredningen. Jag var väldigt liksom involverad. Och när jag förstod att, liksom, att det skulle bli divisioner, då började jag liksom aktivt motarbeta den tanken. Vilket inte känns jättefräscht idag. Men jag gjorde det.
Och det var för att du liksom satt på den här enheten själv?
Jag var en prinsessa på den här enheten. Och jag hade liksom drama och nöje och dokumentär. Fantastiskt. Allting som det skrevs om. Alltså jag var i Stockholm.
Ja, du var liksom hjärtat liksom, i hela.
Jag var en prinsessa. För vdn, Eva var ju drottningen då.
Det var Eva Hamilton.
Ja. Och jag aktivt motarbetade. Inte så här så att jag gick och snackade skit, men liksom i projektet gjorde jag det. Så att de upptäckte det.
Oh.
Och gick till Eva och sa, jag tror inte Johanna Frilin är med på det här tåget. Och då blev jag inkallad till Eva, vd. Mm. Och så sa hon så här, jag har förstått att du inte är med på divisionståget. Och då sa jag ingenting. Och sen sa hon så här, men Johanna, jag vill ju att du blir en av divisionscheferna.
Oh.
Och då tog det ju 10 sekunder. Så jag bara, jag är med, va? Och sen blev jag ju en av de som drev divisionsförändringen. Och tyckte det var helt fantastiskt. Jättekul och kunde inte förstå hur, men det har ju funderat.
Men du kände dig lite hotad där?
Jag
då,
kände mig hotad och att det som jag tyckte var roligt och som jag gav mig liksom en maktplattform försvann.
Mm.
Till mitt försvar var jag ganska ung. Och jag funderade på vägen hit, hur skulle jag agera idag?
Mm.
Och jag tänker så här, det är ganska många år sedan och jag hade nog agerat på ett annat sätt. För med åren så har jag också blivit duktigare på att liksom identifiera vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka. Mm. Och kan jag inte påverka så lägger jag inte jättemycket energi.
Men vad tror du hade hänt om det hade varit idag då?
Nej, men då hade jag nog liksom tänkt så här, är det här liksom, det här är styrelsens beslut, jag kan inte påverka det. Då hade jag nog väldigt snabbt funderat så här, men vad är jag i allt det här? Vad vill jag i allt det här? Mm. Och så hade jag liksom hittat en ny vision för mig själv.
Mm.
Och följt
det. Så det hade gått liksom snabbare
för... Jag tror att det hade gått på några minuter idag.
Mm.
Men det jag tänker också, det handlar både om det lärandet, men också att på den tiden då identifierade jag mig jättemycket med att vara högchef på SVT.
Mm.
Idag då är jag liksom jag var trebarnsmamma då också, men det kändes inte lika viktigt på något sätt. Men idag har jag en helt annan plattform i mig själv liksom, så att jag är ju så mycket mer än en vd på Riksbyggen. Jag är ju mamma och jag är sportare och jag är hästägare och jag är väninna och så. Så att jag
men
har
är det inte ganska
grundtrygghet.
Det du beskriver är ju väldigt, det händer ju de flesta i en karriär att man liksom inte kan, det är omorganisationer, man förlorar sitt jobb eller liksom, men det är ju väldigt så här, och det är ju samma med karriärpoddsexemplet också, man blir väldigt protektionistisk liksom i, och ibland så är det ju alltså det är kopplat till prestige också.
Ja,
om man ska
absolut.
Vara ärlig.
Liksom, absolut kopplat till prestige
alltså
också.
Det är jag som är chefen för det här och det är jag som liksom är viktig
i sammanhanget.
Om man
tycker man är viktig, ja, exakt. Och man föds, det göds ju varje dag den här känslan av viktighet. Och så tänker jag att man kanske är lite självupptagen. Alltså tänker att allting snurrar runt en själv.
Mm. Och så gör att
det här, inte det. Det handlar liksom inte om mig. Det är en större organisation som inte handlar om mig. Och då kan jag bara tänka så här, men vad vill jag i allt det här?
Verkligen. Men du, en annan en tanke som jag hade när jag visste att jag skulle få ha dig här i stolen, det är ju så här, ja, men jag ser ju dig liksom på jobbet och jag som har hört dina berättelser om både SVT och Hyper Island och ja, vi kanske får något mer därifrån, men, och även det du har gjort på Tengbom och nu. Det är ju väldigt mycket liksom häftiga förändringsresor som du har drivit. Men så tänkte jag så här, undrar hur det är privat då?
Ja. Jag gillar inte.
Det är samma man och det är familjen
ja, jag tror att
och det är hästarna och
alltså,
hundarna.
Alltså, skulle du fråga min familj, då skulle de nog säga att jag är ganska fyrkantig. Ja, men vi kan åka på semester 2 veckor i Thailand. Jag äter samma mat till lunch varje dag.
Ja, det är så.
Ja, jag tycker det är jätteskönt att slippa fundera på alla val. Jag gillar vokade grönsaker, jag köper det. Och jag vill inte flytta.
Mm. Så att liksom det här med förändringsbenägen, det kan te sig lite olika
situationer och sammanhang. Ja, jag tänker också att, absolut, och jag tänker också att man kan inte förändra allting, man kan inte jobba med förändring på alla hörn i livet samtidigt.
Nej.
Därför att det orkar man inte, helt enkelt. Utan, och jag tänker också, där handlar det om så att jag är så himla trygg hemma, jag har en bra plattform, jag har en man jag har varit ihop med i nästan 30 år. Det ger ju mig en massa trygghet och energi att gå ut och härja lite i arbetslivet helt enkelt.
Just det. Ja, men det där, för det där vet man ju liksom i livscykler och i livskriser. Så då, om man liksom, då brukar man ju prata om de här olika hörnen liksom, att man måste ha, ja, det blir skevt om man har oro på alla liksom, de viktiga delarna i livet samtidigt. Men det händer ju ibland och då är det stökigt. Då får man försöka ta en sak i taget. Och
absolut. Men tycker du om att leda förändring?
Ja, men jag tror det faktiskt. Jag jag vet inte vad folk skulle säga som har jobbat med mig, men de som jobbar med mig nu, ja. de tycker ju att det är, ja men det står inte stilla så länge liksom, utan vi hittar ju på nya grejer väldigt ofta. Fast jag tror inte att jag är helt crazy, liksom vill nog göra lite så här, en sak i sänder och lite så, men jag har ju drivit ganska stora förändringsprojekt alltså på de konsultorganisationerna som jag har jobbat tidigare. Där vi så här, ja men det där har vi inte jobbat med förut. Nej men vad kul, säger jag då. Så att, jag precis. Är nog en sån hittepå. Ja. Och det är faktiskt så att jag tror att jag är mer kreativ nu än vad jag var från allra första början.
Det, vad beror det på?
Ja. Det kanske är det här, liksom tryggheten i övriga livet, jag vet inte. Men, och också vetskapen av att det händer saker, både med människor och kulturen och affärer och så, om man vågar testa nytt och sådär.
Mm. Ja, precis, det tror jag är viktigt. Det där, att, liksom, för jag ser ju såna otrygga organisationer, de driver ju inte mycket innovation.
Nej.
De vågar ju inte testa nytt, därför att man är rädd för att misslyckas. Det kan vara en straffande kultur eller det kan vara liksom, handla om prestige eller vad som helst.
Ja.
Utan det är ju i de här trygga grupperna som de här nya idéerna föds. Mm. Så jag tror trygghet och innovation, förändring, hänger ihop supermycket.
Ja. Och har du varit medveten om det då när du har liksom drivit de här stora förändringsresorna? Vad tryggheten har för betydelse? Så
ja, det har jag varit medveten om. Mer och mer under åren faktiskt. Och jag tänker ofta, liksom, vad är det som skapar trygghet? Ja, men du måste förstå syftet med förändringen. Det är ju A och O.
Mm.
Och du måste förstå vad förändringen ska leda till. Och sen måste du få utrymme att få ventilera. Vad innebär det här för mig? Vad står jag i allt det här? Och det är där ofta cheferna tröttnar.
Ja, oh, vad händer då?
Nej, men jag upplever ju ofta att liksom, cheferna tycker då att medarbetarna är jobbiga.
Mm.
För att de är gnälliga. Klagiga och emot. Och jag brukar tänka så att folk som gnäller och tjatar, det är oftast för att man inte har hört dem. Så finns det på något sätt de kan bli lyssnade på, så att de får säga sin sak och verkligen känna sig hörda, då är ju folk mycket mer benägna att gå vidare. Man släpper de här käpphästarna.
Mm.
Liksom. Men där har chefen oftast redan gått iväg och lever i förändringen och ser den ljuva morgondagen. Liksom.
Ja, just det. Men vad ska man göra då? Om det är, har vi något knep här nu då? Om det är någon som sitter på läktaren, som jag brukar säga, eller någon som liksom inte vill vara med, då kan ju det, om det är fler än en, då kan ju det påverka liksom, att det blir, att det faktiskt hindrar den resan.
Absolut.
Man vill göra.
Och det finns ju några där som aldrig kommer följa med.
Ja.
Och jag tycker inte man ska ägna för mycket energi åt dem. Därför att det tar jättemycket energi av resten av gruppen.
Mm.
Men de som är liksom mitt emellan lite, så sitter på läktaren kanske bara. Inte motarbetar, men sitter på läktaren.
Mm. De har inte bestämt sig ännu.
Nej, de har inte bestämt sig än. Där tycker jag att man ska alltså, jobba med. Man kan jobba i olika workshopformer till exempel. Med att jobba med fördelar och nackdelar med den här förändringen. Risker, möjligheter. En vanlig sån risk- och konsekvensanalys som vi faktiskt ska göra vid varje förändring.
Mm.
Kan man ju faktiskt involvera fler än de fackliga medarbetarna i.
Mm.
Så att man förstår liksom att för varje förändring har ju risker. För det är nytt. Vi vet ju inte riktigt hur det kommer bli.
Nej, så prata om det och,
Och låta folk verkligen få ventilera. Men sen också viktigt, tänker jag, att tratta ner det här. Att man får prata och berätta om vad innebär det här för mig. Hur ser jag min framtid i det här? Hur ser det ut när jag kommer till jobbet om ett år eller två? Så att folk får börja visualisera och fantisera. Och då tror jag, liksom, och vad skulle kunna vara bra i det?
Mm.
Och vad skulle kunna vara mindre bra i det utifrån det jag har idag? Ju mer de kan visualisera, för ofta är det ju så att med förändring att man vet ju inte vad det kommer att bli. Och då är man ganska nöjd med hur det är idag.
Mm.
Det är svårt att flytta, för jag vet ju inte hur det kommer att bli i den nya lägenheten. Och jag trivs ju bra det jag har idag.
Mm. Och det sen, är det där liksom trygghetsgrejen.
Ja, och sen när man väl har flyttat så bara, gud, det här är helt fantastiskt. Jag förstår att vi köpte den här. Liksom. Så att, men då tror jag att det är viktigt liksom, om man ska flytta, att man börjar möblera. Man börjar fundera på hur det ser ut på morgonen. Och liksom, vart tar jag promenaden någonstans? Och så, där. Så att man börjar visualisera hur livet blir efter förändringen.
Mm. Det där är bra. Jag tänker på om jag ska flytta någon gång.
Ja, du vill ju inte flytta. Det är ju så fint hus.
Ja, men om jag ska göra det, då måste jag göra en sån här övning med dig.
Ja, men då kan vi ha en liten coach-session här i Karriärpodden.
Ja,
och visualisera för- och nackdelar. Vi kan börja möblera. Var ska du ha den där fina soffan du gillar? Och var ska din studio vara någonstans? Och hur kommer det kännas där? Och sådär.
Mm. Och kanske blir en helt ny podd då.
Ja, men jag tror ofta att man blir ganska upplyft av det. Mm. Att då kan man också se att det faktiskt finns fördelar. För då bor du inte så här mitt ute där det inte finns några restauranger och sådär. Utan du kanske går ner och käkar lunch på någon härlig italienare.
Ja, då sitter jag där. Myser istället. Ja, det där kan jag nästan se framför mig redan nu. Bra där. Men du, Hanna, har du varit med om någon förändring själv som har varit riktigt jobbig?
I så fall tänker jag att det är en helt personlig förändring när min pappa dog. Mm. Det är den som kommer spontant i huvudet.
Mm.
För det var ju också en förändring jag naturligtvis inte valde själv.
Mm.
Och den blev en liksom en stor, det blev en förändring för mig. Men den blev också en väldigt stor förändring för min mamma.
Mm.
Och större, ännu större för henne. Och att kunna vara, eller både liksom... Och mitt fokus blev väldigt mycket att försöka hjälpa henne i hennes förändring. Så det tänker jag.
Så var du tog vägen med din egen
liksom, ja, man kan säga så här. Mina barn undrar fortfarande när jag ska gråta.
Mm, just det, det var inte riktigt.
Nej. Men eller så tänker jag så här, eller så gråter jag, är inte jag en gråtande människa. Eller så tänker jag så här, kanske okej att inte gråta också.
Mm.
Men det har varit en, det var ju en stor förändring i liksom hela familjedynamiken. Och det är egentligen första gången jag har varit med om någonting som också har varit riktigt hemskt.
Mm. Ja, så det var en tuff situation som du ändå liksom, eller som vi ju, ja, det har ju till livet.
Ja, och jag tror att det som jag attackerar, liksom, man kan ju lära sig mycket av det också. Mm. Liksom, som jag attackerar den typen av förändringar, det är att gå in i så här, göra, fixa, dona, fixa för mamma, handla åt henne.
Du blir så här handlingskraftig.
Väldigt handlingskraftig. Mm. Och tycker också, och fakta, jag behöver fakta.
Mm.
Prata med doktorn, vad händer? Vad händer i kroppen nu? Vad är så?
Fakta och kunskap, det är ofta sånt som också när man har såna här obehagliga saker som ändå kan.
Ja, men min bror tyckte jag var makaber som ville veta varenda liten cell.
Mm.
Så att han ville någonting annat.
Mm. Ja, och det får man ha respekt för, att exakt, man har olika liksom, exakt, ja, strategier i, ja, de där lägena. Men du, man tänker på jobbet om att förändra en kultur.
Ja, det är ju kul.
Det är kul.
Alltså, det är så roligt. Och svårt.
Mm. Hur gör man då?
Ja, men man måste ju bryta ner, vad är en kultur?
Mm.
Det är ju attityder, beteenden och normer.
Mm.
Och så måste man fundera på, alltså, vilken kultur har vi? Vilka attityder finns här i vår grupp? Vilka beteenden? Ja, men vi kommer alltid för sent till alla möten. Eller liksom,
mm.
Vilka normer har vi? Vad är liksom, sitter i väggarna? Och sen får man liksom försöka jobba med att så här, men hur skulle vi vilja att det var, kanske utifrån den värdegrund företaget har. Och vilka beteende, attityder och normer ska finnas i en sån kultur. Mm. Och så får man börja liksom leka dem och vara dem. Ha de attityderna, beteendena.
Och gestalta dem på olika sätt, eller?
Ja, jag tror att liksom, dels får man prata om så här, men vad innebär det här om vi ska ha den här, att vi, vår värdegrund är på det här sättet liksom. Vi ska vara nyfikna. Och man får liksom utforska så här, men hur är man då när man är nyfiken? Ja, man ställer massa frågor. Gör vi det i våra möten eller sitter alla och mässar?
Mm. Behöver man uppmuntra då? Både uppmuntra och kanske identifiera när man inte lever.
Absolut. Och man behöver, det behöver inte vara så himla så här, nu ska jag ge dig feedback, bra att du ställde en fråga och usch vad jobbigt det var när du mässade det där med din PowerPoint, utan man kan göra det liksom, man kan ha, jag tycker man ska ha en lätt attityd till det.
Mm.
Att om någon säger ett påstående så kan man be dem bara säga, kan du formulera det som en fråga, nyfiken fråga. Alltså, man kan också skoja om, för människor är människor. Och det behöver inte vara så blodigt allvar hela tiden.
Mm.
Och så får man liksom börja där i beteenden och attityderna. Om vi är, om nyfiken är vad vi vill ha. Men vad innebär det när jag kommer till receptionen på morgonen?
Mm.
Vad innebär det när jag går på det här mötet? Vad innebär nyfikenhet när jag läser den här rapporten?
Och att man enas kring det här.
Ja, att man enas kring det och alla får en chans att göra det till sitt eget.
Mm.
Och sen så att man, sen går inte, sen får man inte stanna där, för människor har lätt att gå in i gamla vanor.
Mm. Och är olika.
Och är olika, absolut. Mm. Och för någon är det jättelätt, för man är ju jättenyfiken. Och för någon är det jättesvårt, för man vet själv bäst, liksom. Mm. Så att det är liksom ett hårt hantverk.
Precis, och det kan ta lite tid det där. Jag tänker på en grej faktiskt som jag måste bara, det dök upp i mitt huvud här. Det var när jag jobbade i en konsultorganisation där vi faktiskt jobbade med såna här frågor också, att jobba med ledningsgrupper och sådär. Och då gjorde vi en analys på oss själva i den ledningsgruppen jag verkade. Och då svarade vi på något frågeformulär som var så här om hur vi hade det där. Och då var det så här, fråga 9. Jag kommer fortfarande ihåg att det var fråga 9. Där vi fick jättedåligt utslag. Allihopa tyckte det. Och det var så här att det snackades skit.
Ah, spännande.
Om, liksom, man upplevde att kulturen var så här. Man kunde inte riktigt vara liksom. Det var skitsnack i bakom ryggen och så där. Väldigt obehagligt. Och det tyckte alla. Så att vi tog tag i den där då. Och då gjorde vi faktiskt så att så fort det liksom fanns några tendenser till att man hörde att någon var på väg åt det här, då sa vi bara, fråga 9.
Ja, exakt.
Så jag kommer fortfarande ihåg att det var just fråga 9. Ja. Nej, att vi fick liksom påminna varandra, vi vill inte att det ska vara så där. Nu kör vi inte fråga 9.
Ja. Nej, exakt. Ja, men det är
Och det är lite det
och
du
det är kanonbra, för vad ni gjorde var också att ni kom överens som team. Hur ni ville vara i teamet.
Precis, vi gjorde spelregler.
Vi gjorde spelregler liksom. Och sen så bestämde ni er för att påminna varandra på ett väldigt hjälpsamt och kärleksfullt sätt. Att faktiskt leva det ni har bestämt.
Ja, fast det blev ju till slut lite så här, man vågar inte, nej just det,
det var fråga 9.
Ja,
precis.
För det är klart att det kan ju vara subjektivt ibland, vad som är.
Ja, och ibland tänker jag så här, man kanske måste överdriva lite, något halvår.
För att liksom komma till rätta med det.
För att det är så invant hos oss. Och människor, jag menar, att snacka skit med andra, det kittar ju ihop folk. Det kan ju kitta ihop hela länder. Liksom.
Ja, precis.
Så att, och då måste man ge lite tid att hitta andra saker. Mål kan ju också kitta ihop folk. Man kan ju prata om målen istället.
Ja.
Men jag tror att människor behöver lite tid att liksom ställa in det nya beteendet och de nya attityderna. Mm. Och lite kärleksfull feedback som inte behöver vara så här i organiserad form. Utan fråga 9 är en skitbra
fråga 9. Ja, nu kommer alla bara säga, fråga 9. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men om man nu vill innovera och odla en, liksom, en innovativ kultur, vad är det viktigaste man ska tänka på som ledare då?
Men vi var ju lite inne på det tidigare, att du måste skapa det här teamet där det finns mycket trygghet. Och trygghet skapas inte i skitsnacksteam. Därför att det är när du har ett mångkompetent team, ett team med mycket olika kompetenser och perspektiv, och de är så pass trygga så de vågar säga helt knäppa grejer. Och verkligen ta in ett annat perspektiv. Och ha roligt tillsammans.
Och göra misstag.
Ja, exakt. Jag brukar ju
det brukar du prata om.
Ja, exakt. Därför att mikrovågsugnen, post-iten och penicillinet. Det de har, det är ju fantastiska innovationer. Av lite olika dignitet. Men det de har gemensamt är alla tre misstag. Och då har ju någon gjort ett misstag, ett jättedåligt. Man skulle göra ett superglue på 3M. Och det blir så himla dåligt så att det hör inte ihop någonting. Det håller inte ens upp en post-it över natten. Liksom.
Nej, det var så alltså.
Ja, ja. Och mikrovågsugnen, där var, det var något, man skulle uppfinna någon kemisk dammsugare. Och i labbet så hade professorn godis i fickan och som smälte. Liksom. Låter livsfarligt. Men så det är misstag och här lyckades man skapa innovationer av misstagen. Så liksom, linjen mellan misstag och innovation är, den är väldigt fin. Och det som jag brukar försöka, jag är ändå vd så jag vill inte att saker ska kosta pengar, utan det är bra om man gör misstagen tidigt i processen.
Ja, så man vet.
Ja, så att man vet. Alltså att innan vi lägger en massa pengar på det. Och det är därför hela den här liksom agil utveckling har kommit till.
Ja, man gör sprintar
och man får inte ha bebisar till exempel, hålla igång en podd i 10 år. Utan liksom man ska,
jo, det får man.
utan man ska vara beredd på att steka sina... Men då har man kanske, då ska man ju ha många idéer. Så jag tycker trygghet är superviktigt i teamet. Trygghet, men jag tänker du var innovativ, du skapade Karriärpodden. Du visste, du hade en man, du hade huset. Alltså du behövde inte gå ut och jaga in pengar kanske nästa dag. Du hade lite tid, lite resurser. Också viktigt.
Jo, jag hade ju liksom tryckt runt omkring mig. Det var ju liksom Maslows behovstrappa var jag i alla fall inte längst ner på.
Nej.
Fast jag hade ju överlevt en svår sjukdom i och för sig. Men i övrigt så var det ju under kontroll.
Absolut. Och sen kan man ju vara innovativ när det är så här kris. Att man bara, ding, nu löser jag det här.
Det brukar man ju säga, att kriser föder absolut. Ju innovation.
Ja, absolut. Men jag tror att det är snarare sense of urgency som föder en innovation. Att man måste tänka på det på ett annat sätt. Med människor som är i djup kris, i krig eller svälter, jag tror inte de är så innovativa.
Nej, inte i det.
Nej, för då fokuset är ju på att liksom få mat överleva.
Så man måste liksom upp på Maslows behovstrappa en liten bit. Sen kan man börja.
Ja, precis.
Men jag tänker på det här med psykologisk trygghet också.
Psykologisk trygghet är jätteviktigt. Därför att du vågar ju inte tänka en tanke utanför boxen om du inte har en psykologisk trygghet.
Nej.
Och sen så tycker jag, det hjälper också att det finns ju ett uttryck som är fixed mindset och growth mindset.
Ja, precis.
Och de tycker jag är spännande.
De är liksom, spännande. För att de måste vi prata om.
Nej, men jag tänker att man kan ju hamna i sitt... Jag tänker inte att man är ena eller andra.
Nej.
Utan vi kan låna beteenden från båda. Och man kan hamna i situationer där man är fixed mindset. Det är så här vi ska göra. Och så är man inte så öppen för liksom, alternativ. Att hela tiden försöka utmana sig själv. Att vara mer i growth mindset. Se möjligheterna. Titta på vad har för olika handlingsalternativ. Inte bara bestämma sig. Utan så här, alltid bena upp. Så här, men låt oss ta fram 4 handlingsalternativ. Det finns aldrig bara ett. Vad har de för risker och konsekvenser? Vad leder de oss? Och det är väl att ha nyfikenhet, helt enkelt.
Precis. Den är ju en viktig nyckel i det här, att innovera.
Ja.
Ja, nej, men jag tänker som entreprenör då, som ju jag har blivit. Där är det ju Ja, men man stöter ju på liksom problem och det är ju som en berg- och dalbana att vara entreprenör. Att man liksom, nu går det bra, nu går det dåligt.
Men ni måste hela tiden lösa saker.
Ja, precis. Men det och då, jag undrar liksom, vad är det vi gör, vi som jobbar med att bygga bolag och varumärken och så, utifrån små förutsättningar från början. Men det är ju det här. Att liksom våga testa och sen också, men det som är också, det som du pratar om här nu med podden, men nu ska vi inte lägga ner Karriärpodden ännu.
Nej, men
jag tänker alltså att våga också så här
steka grejer.
Skrota de grejerna som inte visat sig vara så himla bra.
Absolut.
Men det har vi faktiskt gjort några gånger redan i Women for Leaders, så att liksom, nej men det där ska vi inte göra mer.
Precis, och det tycker jag, man kan fråga sig själv, att den flyger här. Flyger det egentligen? Eller är det bara att vi vill att det ska flyga?
Precis.
För jag tycker det är en bra bild också, för att om någonting inte flyger, det känns. Hur mycket arbete vi än lägger in i det, så flyger det inte
liksom. Nej, precis. Nej. Att det liksom är motstånd, både kanske finansiellt men också att det är svårt liksom.
Ja.
Att marknaden inte vill ha det, fast man ändå vill så här. Liksom,
man
kan det ju vara ganska många gånger.
Borde väl ha det.
Ja, vi var faktiskt inne i det tidigt i Women for Leaders historia, att vi liksom tyckte att det är det här som är lösningen liksom. Det här ska vi ge marknaden. Men marknaden var inte alls på samma bok som vi.
Och där tycker jag att du pekar på en annan sak som är viktig för innovation. Det vill säga, det måste lösa ett riktigt behov. För annars är det ju en gadget eller någonting som är nice to have. Men riktig innovation, det löser ju ett verkligt behov som faktiskt ingen annan har tänkt på behöver lösas.
Precis.
Och det behöver inte vara ett gigantiskt behov som, ja, det finns ju massa innovationer här i världen. Det kan vara små behov.
Men så är det ju, men man, som jag nu gör också, pitchar på våra nya innovation som vi ju faktiskt har inom Women for Leaders, som vi ska berätta väldigt mycket mer om i podden, men inte riktigt ännu. Men där är det ju så att vi har fått lära mig det. Det här kan ju alla som håller på med entreprenörskap och pitchar. Det är ju så här, första sliden ska vara så här, vilket problem är det du löser? Så att det börjar ju verkligen bli invant, tror jag, i det sättet som vi jobbar med innovationer överlag. Men jag tänker på en annan grej när jag, gud vad jag pratar.
Ja, det är jättebra.
Pratar jag för mycket nu?
Nej, du är bra. Du är bra som det är, va?
Nej, men jag tänker att det var faktiskt på IDG när jag jobbade där i många år. Som jag hade ju hand om konsultorganisationen där då. Men där hade man ju en utav värdegrunderna. Och det här var ju ganska tidigt ändå i innovationskulturen som vi lever i så mycket mer nu, tänker jag. Men då hade man ett värdeord som var så här, a let's try it attitude. Var liksom en utav 10 som stod i tavlan på en tavla i receptionen liksom. Men det där var faktiskt så. Man liksom vågade prova, men nu ska vi testa med det här nya affärsområdet här. Och den vdn, Lars Damén, som var vd där när jag var där, han var ganska öppen för det där. Så det var liksom, men tror du på det?
Han levde det.
Vi kör då. Ända tills jag liksom, det fick ju bevisa då förstås att det skulle flyga också. Men jag lärde mig ganska mycket där om att vad det betyder mycket. Att man så här bara, men vi vågar, vi prototypar, vi testar. Bär det sig så bär det.
Precis, och det är ju en av, också en annan, du börjar leverera tegelstenar för liksom innovation här. Det är ju att ha en ja och attityd istället för en nej men attityd. Och det är ju det som han gjorde. Han sa ju där, ja, och vi gör det här. Så att man bygger hela tiden på någons idé. Så fort någon säger nej, då stannar ju kreativiteten. Och man kan tänka på improvisationsteater till exempel. Det har jag spelat en hel del. Ja, för då är det så att om du går på improvisationsteater så kommer du aldrig höra någon säga nej på scenen.
Nej,
därför de får inte. Men om jag säger så här, ska vi gå och dansa? Och den säger nej, då tar ju pjäsen slut.
Just det.
Så att det är ju väldigt givet.
Jaha.
Så att därför så hör du, alltså en improvisationsskådespelare, de säger alltid, ja, och vi har blå kläder på oss.
Ja, gud,
och det är lite
roligt.
Samma som med när du jobbar med innovation. Att om du har människor som säger nej i processen, då tar innovationen slut. Och då vet du inte vad det här skulle kunna leda, den här innovativa processen. För det tar slut. Så att den är kanonbra. Man kan också träna på innovation genom att liksom man kan träna sig själv att vara ett lite det innovativt mindset. Genom att till exempel sätta upp en övning för sig själv och teamet. Så, men hitta på så många sätt du kan, hur man kan använda ett gen som möjligt på en minut.
Mm.
För att komma in i det här, liksom, så här att
träna sig.
Träna sig. Gem, man kan ha det till fler saker än att sätta upp papper. Man kan veckla ut det och ta håll i örat. Man kan veckla ut det bara en liten bit och ha det som hårspänne. Alltså det finns massa olika. Men att börja träna på att ett gem är inte bara ett gem. Ett gem kan vara en helt annan sak. Ja.
Men nu, alltså, gud vad vi går igång här nu. Alltså. För att nu det var bara några veckor sedan så jag var ute i en ledningsgrupp och körde Disney-modellen med dem.
Ja.
Och den brukar jag göra med på premium-programmet också. Där man får befinna sig, där man får tvinga sig i och vara i olika stadier som Walt Disney. Nu berättar jag den då. Mm. Det sas ju att Walt Disney, när han började kreera de tecknade fantastiska filmerna. Ja. Det hade man ju inte innan.
Nej.
Då insåg han att de här kreatörerna, de kan inte sitta på, de kan inte arbeta tillsammans med de här som är lite mer realister. Nej. Och liksom handlingsinriktade och kanske till och med pragmatiska liksom. Utan han satte dem på olika våningsplan, sägs det.
Ja.
Och den här övningen går det ut på att man får befinna sig på de här olika våningsplanen. Ja. En gång i taget liksom. Och då får alla, oavsett om man är en superkreatör eller jag säger det, får man lätt för det eller inte får försätta sig i den liksom. Och då får man bara säga ja och hela tiden när det kommer nya idéer och vad som helst är möjligt och sådär. Men sen får man gå ner på ett lite mer realistiskt plan. Såhär, okej, är det någonting här som vi kanske måste plocka bort för att det känns inte relevant eller sådär. Och sen på nedersta huset, om man säger. Nu ritar jag i luften här, men på nedersta våningsplanet så får man då bli liksom lite mera så här, nej men det här, lite krasst, där får man ta bort och göra en handlingsplan utifrån det.
Och då kan man ju säga så här, utan att han visste om det så jobbade han enligt Double Diamond-metoden som en innovationsmetodik.
Mm.
Och det bygger ju på det faktum att det är olika hjärnhalvor som är kreativa och kritiska.
Mm.
Och om du är kreativ och kritisk samtidigt, alltså det går inte riktigt, utan du behöver skapa rum för att nu är vi kreativa. Nu är allt okej, vi kan komma på galna grejer. Det betyder inte att vi ska göra alla, utan det lämnar vi till den kritiska fasen. Det är då vi tvättar, vi sorterar bort, vi ifrågasätter. Och i en workshop, om man ska komma, liksom, om man behöver lösa någonting, så är det skitbra att liksom sära på de där. Att nu är vi kreativa i 10 minuter, och sen så är man kritisk i 10 minuter.
Mm.
Och då måste vissa personer måste vara trygga med att de kommer också få vara kritiska.
Ja, men precis.
Så att vi inte ska göra allt vi kommer på. Nej, vi ska inte göra allt vi kommer på. Nej. Vi kanske inte kommer göra något, men vi testar nu. Liksom.
Men när jag har gjort de här grejerna själv med mitt egna team tidigare, och även faktiskt nu, Shanna och jag gjorde det här i Women for Leaders tidigt, så kan vi ändå konstatera att många av de där grejerna som var så här bara helt crazy tyckte vi då, har ju faktiskt blivit genomförda.
Ja.
Så att om man vågar drömma så har man vunnit så mycket mer. Så det är väl det som är, inte det som är innovationskontentan av
Jo, precis. Och det är ju att ha den här visionen och att liksom tänka stort. Och jag vet att när jag var på Hyper Island så var jag så här, men vad är stort liksom? Ja, men driva skolor i Karlskrona, Stockholm är inte stort. Ja, men vi ska förändra ett land, sa vi.
Mm.
Först sa vi så här, vi ska jobba med Google. Vi ska lära Google digitalisering.
Lite blygsamt.
Men 3 år senare då startade vi tillsammans med Google Academy.
Ah, ni gjorde det.
Och sen sa vi så här, då var ju det gjort. Mm. Vi ska förändra ett land. Och sen fick vi faktiskt möjlighet, jag kan inte säga att vi förändrade Sverige helt, men vi fick möjlighet att jobba med regeringskansliet. Och då tyckte vi ändå att vi hade uppnått det.
Ja, det var ju nästan ett helt land där på kuppen. Ja, men det var ju coolt.
Ja, men jag tror, tänk stort, absolut. Mm. Allt är möjligt. Det är det där growth mindset, helt
precis.
Enkelt.
Ja, men det går att göra det här, även om man inte, kanske alla har inte den läggningen. Och jag vet inte så här, för min egen del, om jag hade det ordentligt från början. Jag tror att jag också har tränat lite på det här.
Ja, det mesta.
För jag är nämligen inte uppvuxen med någon som sa, ja, allt är möjligt. Nej, det var så här, lite mer, håll dig på mattan.
Ja. Men det handlar ju också om att bejaka livet, tänker jag. Att liksom tänka det. Och sen behöver inte allt hända, men ändå att man har ingången i sitt liv att ja, men allt är möjligt. Jag ska tänka stort.
Mm, verkligen. Ja, nu börjar vi komma till slutet på
nej.
Vårt samtal. Nej, jag vet. Jag vill inte. Men jag, så här, som avslutning på det här kapitlet, ja. För vi ska ta en lyssnarfråga också. Mm. Men vad skulle du säga så här, om du fick innovera vad som helst? Vad skulle du göra då?
Ja, jag är väldigt störd över vårt klimat. Mm. Och att vi sitter här i full snö och det är april på lördag. Så det skulle absolut kopplas till klimatet.
Mm.
Jag tycker inte det går att egentligen tänka någonting annat.
Nej.
Jag älskar alla som är så här miljöingenjörer och som håller på med det här och skapar batterier av ingenting. Och det tycker jag är, det är de riktiga hjältarna.
Ja, det är ju det om man ska tänka framtiden. Kan vi för mig blir det så här, kan vi utrota krig på något sätt?
Mm.
Avskaffa vapen. Ja. Nej, men det är ju inte någon innovation direkt. Men alltså att på något sätt utrota elakheter.
Ja, nej, men galna människor med för mycket gevär, det liksom borde innoveras bort.
Ja, nu har vi kommit på det.
Ja, precis.
Gud vad bra. Men du Johanna, nu har vi ju fått lite lyssnarfrågor.
Ja.
Vill ha ut så här, nu är det dags för podd med...
Du ser, om jag hade sagt nej nu, då hade ju programmet varit slut. Men nu säger jag ja.
Ja, och. Nej, men det har ju kommit flera bra frågor. Den här låter så här. Jag bara väljer den.
Ja.
Bästa tipsen för att leda i kris. Nu behöver vi komma samman 2023.
Exakt, för jag tror att de flesta företag just nu upplever någon typ av kris. De flesta branscher, de flesta affärer. Och det, jag tycker att det är superviktigt att man upplyser och vågar berätta för alla medarbetare vilken kris vi har i samhället, i världen. Och på vilket sätt det påverkar just oss. Sen tänker jag att man ska ha attityd. Vi pratar om attityd mycket som chef. Man ska försöka vara en gran. Och det kan ju vara konstigt. Och inte ha grankläder på sig.
Nej, vad tänker
utan
du?
Jag tänker så här. Att när du går i korridoren, när du går till jobbet, när du har dina möten, så ska du vara djupt rotad som en fura. Mm. För ju mer det blåser runt omkring dig, desto mer djupt rotad måste du som ledare vara. Annars så kanske du förvärrar krisen.
Mm.
För om cheferna börjar vackla, blir nervösa och stressade och ser ut som 7 svåra år, så skapar ju det en väldigt tumult i organisationen.
Mm.
Utan det måste finnas, du måste
stadigt
utstråla ett så här, det är kris. Men jag kommer leda det här företaget genom krisen. Vet inte exakt hur kanske, men det kommer att bli okej.
Okay. Mm. Och att liksom ha lugnet som man utstrålar på något sätt.
Ja, lugn, rotad, lyssna, men vara tydlig med den fakta man har.
Ja, så öppen med information, kommunikation.
Helt öppen med information och kommunikation. Och jag tycker ju den här krisen, likadant så i pandemikrisen, det var ju otroligt svårt att veta facit.
Ja. Det var ju ingen som visste.
Det var ingen som visste, och det vet vi inte nu heller. Så att du kan ju aldrig leverera facit.
Nej.
Du kan leverera scenarier, kanske.
Mm.
Eller du kan leverera en chefsekonom. som levererar fakta.
Mm.
För människor söker sig till fakta. Så såg vi under pandemin. Gud vad alla googlade på pandemi och sådär. Man söker sig ofta för fakta. Och det kan man hjälpa till med, tänker jag. Men själv vara väldigt liksom, också faktisk. Inte gå in i så mycket känslor. För snabba beslut. Ad hoc. Utan... Kanske när det är kris och det snurrar fortare och fortare, så kanske man ska ta långsammare beslut än man normalt skulle göra.
För nu tänker vi lite på, du vet inte hur den som ställde den här frågan var, vilken typ av kris. För det kan ju vara såna här, nu tänker vi på omvärlds, alltså saker som vi nu har verkligen fått blivit varse här. Ja. Med både först pandemin och krig och nu är det här inflation och alltihopa.
Ja.
Men... det är ju grejer som vi verkligen liksom inte kan påverka.
Mm.
Men om det är saker som har hänt, liksom, det, jag tänker på så här, det har jag pratat om flera gånger här i podden, så här, när det har varit allt ifrån tsunami till Drottninggatan. Det liksom händer så här snabba grejer när det verkligen blir så här, nu måste vi ha krismöte på jobbet.
Ja, absolut.
Du kan också relatera till de där snabba. Liksom,
ja,
när man måste...
ja. Även, jag var ju chef både under tsunamin och Drottninggatan. Och man började ganska snabbt få ihop det som jag tycker har hjälpt mycket, det är när jag har jobbat i organisationen som faktiskt haft en identifierad krisgrupp. Det finns ofta en anledning till varför det inte är företagsledningen. För man har olika roller. Företagsledningen ska fokusera på att företaget ska fortsätta och fortleva.
Precis.
Medan krisgruppen kan vara mycket mer operativ och ta reda på var folk är någonstans, hur folk mår, vad är det för protokoll, vad gör vi i sådana här situationer. Så att ha identifierad krisgrupp tycker jag är kanonbra, som du hela tiden som företagsledning har kontakt med.
Ja.
Men
var det så då, hade under de här som vi nämnde,
alltså
nu?
Alltså på Drottninggatan var ju jag själv på Drottninggatan.
Var du?
Ja, så att det var, vi hade ingen krisgrupp, men jag var där och jag tänkte just det här, så kanske skulle haft dem, för det kanske inte är så bra, det kanske, någon kanske borde ha tänkt, tänk om vdn för företaget går bort. Men på Riksbyggen har vi en krisgrupp, och den aktiverade vi faktiskt under pandemin. Men vid något tillfälle, i början var ju pandemin en kris, men sen blev ju inte pandemin en kris, och sen liksom avvecklade vi den. Men det var jättebra, de skötte liksom så här, intern kommunikation. Du vet, alla, hur ska vi hantera det här? Vi, på Riksbyggen jobbar vi också i människors hem. Hur hanterar vi med skyddskläder? Hur kan vi se till att vi inte sprider smitta? Och vad ska vi ha för policy kopplat till vaccination? Det fanns ju så mycket som vi skulle ta ställning till. Men sen gjorde vi faktiskt så också att, så krisgruppen jobbade dagligen, men företagsledningen träffade krisgruppen varje fredag.
Så ni hade i sig då en dialog?
Så då hade vi en dialog kring det. För det behövdes fattas beslut. Vi behövde liksom, som inte krisgruppen kunde fatta. Och ibland, i början träffades vi nog kanske till och med oftare. Men sen blev det så här varje fredag. Och jag tror att tänka igenom innan, att ha en krisorganisation. Det är så här vi jobbar i kris, är jättebra. Har man inte gjort det, då får man sätta upp det direkt.
Och jag tänker också när de här kriserna, som när det blir så här dödsfall och såna här saker som hände då i de här som vi just nämnde, hur man liksom, jag hade ju massa poddar då som berörde det här, men hur man liksom möter människor i det här och hur man pratar, hur man lyssnar, hur man, alltså det blir ju den mänskliga aspekten blir ju otroligt viktig här.
Ja, absolut, och därför så är det bra om man har tränat sin empatiska förmåga innan. Det är ju också en muskel som hela tiden behöver tränas.
Verkligen.
Och att vara empatisk, att vara lugn, att lyssna, att försöka verkligen sätta sig in i den andra människans skor. Men inte gå in i känslan. Alltså jag säger ju inte sympati.
Nej, man ska inte ta över. Nej. Men man måste kunna förstå.
Ja, precis.
Försöka förstå. Ja. Det är liksom bara det man kan göra.
Absolut.
Undrar om det där var svar på frågan. Men bästa tipset. Ja,
vi tog ju lite olika perspektiv.
Ja, det gjorde vi faktiskt. Men bästa tipset, om du skulle säga, summera.
Lugn.
Det var furan. Granen.
Exakt, lugn. Alltså så här... Jag har sett så mycket chefer som fattar helt fel beslut i kris. Därför att det kan vara en kris, men första timmarna eller veckan kanske man bara sätter en lite skärva av krisen. Och så fattar man beslut utifrån den skärvan. Sen när man ser helheten så kanske det var helt fel beslut. I pandemin till exempel, det var ju något företag i Uppsala. Första dagen när de sa att det här är en pandemi, de stängde ner. Jag undrar hur det gick för deras business.
Ja. Nej, men eller hur? Man får, inte,
liksom,
vara
man får inte vara för snabb och lyssna på fakta. Vi bestämde på Riksbyggen, ingen av oss är läkare. Därför är det inte vi som bestämmer exakt hur man ska göra, utan vi lyssnar på Folkhälsomyndigheten.
Just det, men det kommer jag ihåg. Du var ju så här, du lyssnade på, du var ju väldigt fakta, du liksom tog in allting
alltså,
hela tiden.
Jag har sett varenda jäkla presskonferens de hade.
Man kunde ringa Johanna, hur var det med
ja,
det här?
Ja, men jag kunde allting om olika mutationer och hostor och hur det sprids och sådär. Absolut, jag lärde mig allt om det. Men det var ju ett sätt, för det var ju som när min pappa dog, då ville jag ju veta varenda cell.
Ja. Kunskap är makt.
Ja, för då vet jag hur jag ska hantera det. Är det stort, är det litet, gör det ont, gör det inte, alltså så här, jag vill veta. Och det gör mig trygg.
Men då är det vårt andra bästa tips. Kunskap.
Kunskap, exakt. Ja, och, för det tar bort alla spekulationer. Fantasierna är oftast värre än verkligheten. Ja.
Nu vet jag så här, det är tre grejer. Lugn,
kunskap
och empati.
Empati.
Där har
alltså där du nailar Eva igen.
Tack snälla. Vad härligt det har varit att du har varit med mig här.
Ja, men jättekul.
Tack så mycket.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i serien Karriärpodden Ledarskapssnack. Nu är Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande personer vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer att hända med buller och bång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det händer. Det var allt från Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.